Och så hälsar vi hjärtligt välkomna till Sportbladet Allsvenskan. Mjällby, hörni, de gjorde det. Noel Törnqvist, Tom Pettersson, Axel Norén, Abdullah Iqbal, Elliot Strod, Timothy Stravitsky, Jesper Gustafsson, Victor Gustafsson, Herman Johansson, Jakob Bergström, Abdullah Manne. Det var de som startade igår. Det är såklart många fler som har varit med på den här resan för den här klubben under säsongen. Men det har varit en ganska tajt grupp som har gjort det ändå. Det ska vara först och främst, om du måste välja en sak som du skulle hålla fram som liksom nyckeln för Mjällby den här säsongen, om det är en spelare eller en taktisk detalj eller egentligen vad som helst, vad skulle det vara som har lett Mjällby hit fram till guldet?
Det första man tänker på är lagkänslan som Hasse Larsson, sportchefen, främst har skapat genom ett, såklart han har haft väldigt många till sin hjälp, men just det han har skapat via rekryteringar, via hur de har jobbat långsiktigt med försäljningar, och han blir väl någon form av symbol för det här SM-guldet. Det Hasse Larsson har gjort, det är ruskigt imponerande, och ja, allt är väl redan sagt om den här fotbollssagan, men det är just lagkänslan och att de visar att det går att göra så här i allsvenskan och svensk fotboll, det är vackert, och det är ett bevis på att 51% regeln är det finaste vi har, och det ska vara kvar liksom, för att jag kommer ihåg hur snacket gick här för några år sedan när Malmö vann 2 år i rad, och alla trodde att det skulle bli ett nytt FCK. Det var ju snack om det redan för 10 år sedan, att inget lag skulle kunna sticka upp och det skulle vara samma lag. Men nu har vi sett Norrköping vann där 2015. Vi har sett Häcken vinna nu Mjällby. Så att det är det som är tjusningen med allsvenskan. Men som du sa, jag skulle ta ut en sak, så är det såklart sammanhållningen och lagkänslan som Hasse Larsson har skapat.
Johan, du är på plats i Göteborg, du var där, du har pratat med dem. Vad är det de själva framhåller som nyckeln till framgången? Är det just lagsamhållningen och gruppen liksom?
Exakt så. Det ska vara mitt i prick. Det är så de pratar själva också. Vi körde en guldmålning igår. Jag tror att den artikeln är på väg ut. Kanske inte ska avslöja, men det var tre, eller det kan man väl göra nu va?
Ja, det är nog lugnt.
Ja. Nej, men vi valde ju 3 stycken profiler. Det var inte lätt att välja. Som sagt, ur ett sånt här kollektiv med många starka karaktärer också, men vi tog Jakob Bergström som kanske är den största profilen på många sätt. Hasse Larsson som Disco nämnde som sportchef och en klubbikon som varit med så länge. Och sen Jesper Gustafsson som trotjänare som var med och spelade den här numera då berömda matchen mot Prespa Birlik för att hålla sig kvar i division 1 som ju då är tredje ligan 2016. Och jag ställde den frågan till dem var och en då, om ni bara får välja en faktor till att ni tar det här guldet, så och allas svar var ja, kollektivet, sammanhållningen. Det var så de svarade.
Nu nämnde jag alla spelarna som startade igår. Det har ju varit liksom, det har gått lite i perioder under säsongen. Man har liksom turats om att leda det här laget. Vi var ju mycket Röjkär i början på säsongen. Han lämnade. Herman Johansson har ju definitivt burit det här laget i matcher. Manne har gjort det med viktiga mål och så vidare. Om vi bara så här stannar lite vid några av de här spelarna som har fått sina genombrott här, för de flesta har ju fått genombrotten liksom i Mjällby också. Det är inte ett lag man har värvat ihop med etablerade spelare. Jag vill börja med Noel Törnqvist som ju kommer lämna nu då om några matcher och flytta ner till Italien. Det är ju en otrolig utveckling han har haft på sin karriär, sin korta karriär. Han är ju fortfarande väldigt ung. Vad har du sett av Noel Törnqvist den här säsongen? Det är allsvenskans bästa målvakt.
Ja, i alla fall. Ja, det är Werner Hahn är väl med och gör upp om det där också. Men det är klart att han har varit kanske bäst. Nu fick han väl en uppkallelse till landslaget här senast också. Nu är det ny förbundskapten, så att vi får se vad som händer där. Men han har varit hur bra som helst. Och, även i en ålder där han kan spela i 10-12 år till som målvakt, och det är ovanligt att, men målvakter brukar vara som bäst när de är 30-35 säger de emellan där, så att det bådar väldigt gott. Och nu är han klar för Como, en stor försäljning, så att viktiga pengar inför Mjällby, och har ju en bra ersättare som de har gjort klart med, som jag fattar som är Robin Wallinder från Öster. Så att den, nej men Törnqvist har varit en väldigt, det är ju alltid så att alla som vinner SM-guld har ju, ja men, ruggigt bra målvakter och liggat på, alltså AIK vann ju SM-guld med Oscar Linnér också, och då var ju han väldigt, väldigt bra. Verkligen. Jag har ju flera exempel på det här, jag menar Johan Dahlin i Malmö, vi har haft Peter Abrahamsson i Häcken när de vann och sådär, som var allsvenska spelare. Så är det är ofta så här topp 3 målvakter som spelar i guldlagen, och här har det ju kanske varit topp 1 då, så att han har ju betytt extremt mycket. Och det har man, tycker jag, man har sett också på den, på backlinjer de har spelat, att han har en enorm trygghet, han är rätt bra med fötterna, han är dominerar i luften och sådär också, så att han har gett en stabilitet i hela laget som behövs. Och det tycker jag man har sett, att de har varit väldigt trygg med honom länge. Och kul att löna sig och satsa på en så pass ung målvakt inom citationstecken.
Verkligen. Ja, han har ju verkligen bara, han har fått förtroende hela vägen. Ja. Och tagit det. Johan, det här systemet de spelar, om vi kallar det för 5-3-2 eller 3-4-3, det beror lite på liksom när i anfallssekvensen man tar sin snapshot liksom. Men då blir ju wingbacksen otroligt viktiga, och kanske den som har stuckit ut allra mest är Elliot Stroud, som ju har, ja, men figurerat på lite olika positioner, men det är väl i första hand som wingback som han har fungerat. Vad säger du om hans säsong, Johan?
Ja, men han blir väl han är väl på många sätt kanske den bästa fotbollsspelaren där i det här laget. Han blir väl nästa stora försäljning. Ja, det är väl Manne också såklart som ung anfallare, så lär han ju gå för stora pengar. Men jag tror att Stroud är, nu är Törnqvist med i landslaget, men jag undrar om inte Stroud en framtida landslagsspelare. Det har varit oerhört viktig. Men när vi pratar wingbacks, du kanske skulle komma in på honom, vi får inte då glömma heller Herman Johansson.
Nej, absolut, han är näst på min lista här. Det är ju, och det, i ett sånt här system så är ju wingbacksen så otroligt centrala i inte minst offensiven, och båda två har ju enorma kvaliteter. Jag tycker Herman Johansson är också spelare som har liksom utvecklats under säsongen och tagit liksom, kanske inte, alltså inte utvecklas så mycket som fotbollsspelare, men som en ledare är liksom känslan. Han har i perioder bara tagit det här laget på axlarna. Jag minns Malmö borta till exempel, som var en sån här nyckelmatch under säsongen, där det stod vägde lite grann, ska Malmö liksom hitta formen och på något sätt komma tillbaka och utmana om Mjällby bakte ner och körde över dem egentligen, och Herman Johansson var väl bäst på plan i den matchen. Det är ju också så enormt häftigt att kunna få den resan under en säsong.
Ja, han har haft en resa som är smått unik. Jag menar, kommer väl bara NHL-proffs från Övik, och nu kommer en superbra ytterback från just hockeymäckat. Det är väl bara det, är ju BK Örnen som moderklubb, tror jag till och med, alltså Friska Viljor 2013, och sen så tog Pelle Olsson honom under sina vingar i Sandviken under en kort tid, där han spelade 23 matcher, gjorde 9 mål, sen blev det Mjällby, och sen har han ju blommat ut rejält nu, så att det är en liten saga i sig det där, och har jagats av Molde bland annat, en del utländska klubbar vill ju ha en utlandsflytt, och ja, och gör man så många poäng som han har gjort den här säsongen som ytterback, så skulle det förvåna om det inte kommer bud. Nu är han 28 år och Mjällby vill väl förlänga med honom, men ja, det är väl nu om han ska kapitalisera på framgångarna, och han har ju ett år kvar då över nästa säsong också, men ja, jag gissar att han är rätt sugen efter SM-guldet på och ett utlandsäventyr, samtidigt som han nog inte är främmande för att stanna heller och spela Champions League-kval med Mjällby. Det tror jag lockar väldigt många också, så vi får se här hur många försäljningar det blir i vinter här, men ett par blir ju, eller några är ju redan klara. Stroud jagas ju av Lille också och sådär också, så att det finns Hasse Larsson kommer få jobba i vinter, den saken är helt klar.
Ja, vi ska kika lite framåt här vad som kommer hända med Mjällby, för att det som normalt sett händer med den här typen av succélag är ju att man får någonstans börja om lite grann. En som spelare som du har pratat väldigt mycket, det har varit väldigt mycket internationell uppmärksamhet runt Mjällby den här säsongen, framförallt de senaste månaderna när den här historien om det lilla fiskelägret i Blekinge länge, kanske kan vara på väg och liksom ge sig ut i Europa till och med nästa säsong då. Men också ett inflöde av pakistanska fotbollssupportrar som såklart följer Abdullah Iqbal, dansk-pakistanien som kom förra säsongen och har varit en rese i det där, i den där backlinjen, Johan.
Jag kom väl mitt under förra säsongen och fick ju stå på lite tillväxt där under hösten, och det är ju så de också har jobbat, och så jobbar ju bra klubbar att det blir en inkörningsperiod och sen när man säljer spelare så står de redo där, och han är väl ett av den här som nu är chefscout, den gamle brevbäraren Arvid Fransén, det är ju ett av hans fynd i den danska andra ligan. Vi har ju Niklas Ryk här också, och jag vet inte, Killerich som lämnade i somras, var i Mjällby ett år, kom väl också från den danska andra ligan. Nu säger de ju själva att det börjar bli svårt att fynda, eller det är dyrt. Det är fler som upptäckt danska andra ligan. De tänkte ju smart där, just att danska första ligan, högsta divisionen, bara, den består ju av lite färre lag. Nu blir lite osäker. Är det bara 12 lag eller i den?
I danska ligan? Ja, det är inte många.
Men de har ju resonerat då, gjorde det i Mjällby tidigt, att med tanke på hur bra dansk fotboll är nu och det bara är 12 lag i första ligan, då är det rätt så många bra lag och fotbollsspelare i andra ligan. Så att de var ju tidiga på den, men det är ju fler som upptäckte den.
Det är som asiatiska marknaden nu i Japan, när Djurgården hämtade Kosugi där. Stiger så här också.
Det var väl också andra ligan, va, i Japan man hittade honom. Ja, det är en häftig, det är ju en häftig resa, och det är det här liksom, det finns en mystik runt det här laget också. Iqbal är ju en utav, men han kommer lite från ingenstans. Nej, jag hade inte koll på honom inför den här säsongen riktigt. Ja, men det var någon, du vet, ett namn som hade passerat. Kommer in, han är lagkapten i pakistanska landslaget. Ja, det är ju en spännande profil liksom, ung fortfarande, 23 år gammal. Tror du han blir kvar?
De måste ju börja behålla några, och han är väl inte först på tur att bli såld. Sen är det ju så här att allt har ju ett pris, det vet ju Hasse Larsson också, men skulle jag gissa nu så är inte han först på tur att bli såld, men man vet aldrig. Det som du säger, det brukar bli lite halvt sönderköpt av de här lagen, samtidigt som jag tror att många lockas av att spela kval till Europa och Champions League med Mjällby.
Och sen så har vi ju liksom dels då några fynd, man hittar fynd i danska ligan, man plockar upp en högerback från Övik, och sen så har man ju den här lokala förankringen, Jesper Gustafsson, Victor Gustafsson på mitten där. Det är liksom, det är den här kombinationen som gör Mjällby så speciella.
Ja, men det är ju det, hur man har fått ihop en ganska brokig skara.
Jakob Bergström förstås.
Ja, precis, en ganska brokig skara spelare som kommer från olika håll och sådär, och för olika bakgrunder och olika typer, men det är väl karaktärerna på spelarna har de väl scoutat väldigt bra, och det tror jag i det här KPI-hysterin och XG och alltihopa, så tror jag det finns såna här mjuka värden också gällande vad man har för karaktär, vad man har för liksom personlighet. Där har Mjällby gått väldigt, väldigt rätt. För jag menar, hade det varit kanske lite andra karaktärer och man hade bara gått på siffror och sådär, så när de här buden hade kommit in på de här spelarna som var i sommar här, det fick ju bud på både Herman Johansson, Elliot Straud, Manne och allihopa, så kanske några hade bråkat sig bort, som vi ser väldigt vanligt i fotbollsvärlden nu. Vi har sett det i Sverige flera gånger också, det glömmer man lätt bort. Men här var det alltså, alla var dedikerade till att stanna, och man fick jobba hårt, eller jobba i alla fall lite grann från klubbens sida, för att få dem att acceptera att okej, ni får vara kvar nu i sommar, ni kommer inte säljas, men vi ska försöka gå på SM-guldet, vilket som hände, och sen får vi se vad som händer i januari, får ni gå då istället. Och där har man ju lyckats, och där tycker jag det är ett bevis på hur liksom det är extremt viktigt att scouta karaktärer också, lika viktigt som det är att kolla på siffror och underliggande statistik.
Johan, märker man,
de fostras ju också helt rätt i skor, och sen de här som kommer utifrån, de fostras ju väldigt snabbt och tydligt in i en Mjällbyanda av den här stommen som har varit där så många år, som inte ska någonstans nu med med Tom Pettersson, Victor Gustafsson, Jesper Gustafsson och Jakob Bergström. Det är ju många som pratar om det, och där har de ju också hittat något rätt. Jag håller med dig att det är också karaktärer som fogar sig i det, men den är nog jäkligt stark, den här stommen som har varit där i så många år. Det är de som bestämmer på Strandvallen.
Ja, och det blir ju också väldigt tydligt i en sån miljö att kommer man ny dit så är det den mentalitet man får rätta in sig efter. Det går inte att komma till en sån här klubb och tro att man ska vara... Och det är ju ingen som går till Mjällby och tänker att nu ska jag bli superstjärna, nu ska jag köra mitt eget race. Liksom. Då går man inte till Mjällby. Det är någonting. Märker man skillnad, Johan, när man liksom bevakar det här laget, när man träffar spelare och tränare och så här, märker du skillnad när du pratar med representanter från Mjällby jämfört med andra klubbar? Alltså du bevakar ju Malmö FF mycket och liksom större klubbar i Allsvenskan.
Ja, men verkligen. Och visst, det är väl lätt att ha den approachen som Mjällby har också när de inte, det har inte varit något större tryck på dem heller. Men de valde ju också tydligt här från sommaren, alltså sen de tog serieledning. Det kom ju råd och tips från lite varstans att nu måste de stänga igen. De kan inte ställa upp på det, allt vad de gör. De kommer att tappa fokus, det kan kosta guldet och så vidare. Men de bestämde sig för att fortsätta att vara lika öppna som de alltid har varit. Jag vet att Anders Torstensson har sagt att ni behöver inte, de tog liksom något lagmöte kring då, så att man får säga nej och så, det är upp till var och en. Men det fanns liksom inget klubbeslut på att nu gör vi si eller så.
Nej. Ja, Anders Torstensson då? Vad är hans främsta styrkor som ledare?
Ja, men dels lagbyggare, han är väldigt prestigelös och får man säga, där man kanske går med bort, han är ju ruggigt bra taktiker också, det har han ju visat här hela tiden, men att han just är fostrad i Mjällby och vet kan klubben utan och innan, kan det här lagbyggandet, så det är klart att han har ju väldigt många spetsegenskaper. Och ja, har ju underskattat kan man kanske inte säga att han är. Nu har ju alla hyllat honom här, men det var ju han är, det är väl tredje sessionen i Mjällby som huvudtränare nu i alla fall. Det har varit hoppande fram och tillbaka, och nu såg jag Fotbollskanalen skrev om att han kanske ska få en ny roll i klubben här också och att de ska ta upp assisterande tränare, men det är klart att Torstensson har betytt allt och lite till, han, precis som Hasse Larsson, personifierar det här laget väldigt bra. Just ödmjukheten, prestigelösheten och lagbyggandet, men också just taktiska kunskaperna som han har visat.
För det som är så fascinerande ändå, alltså Hasse Larsson givetvis helt central för allting som rör Mjällby, han har varit där i nästan hela sitt vuxna liv. I P4 igår sa han att han skulle fira med en dunk hembränt.
Ja.
Vilket det var ett
känner jag igen från Sundsvallstiden.
ett spetsigt uttalande. Men det är liksom det som är lite roligt med liksom Mjällby, den här hyperkommersialiserade fotbollsvärlden, så är det de här personligheterna. Men man ska ju inte luras att de här inte vet vad de sysslar med.
Nej.
Alltså, Hasse Larsson han har ju både en och två rävar bakom örat. Han vet ju exakt vad han pysslar med i varenda situation. Även om han kanske inte ser ut som sportcheferna gör runt om i Europa eller ens runt om i Allsvenskan. Så,
nej, det är bara att prata med de andra sportcheferna, är svårt att förhandla med. Jag kommer ihåg när jag skrev om att en grej som Hasse Larsson har liksom framhävt som en nyckelförsäljning när Otto Rosengren gick till Malmö. Det var ju liksom när man pratade om han först hade fått det där tipset, var nej, Otto Rosengren kommer inte gå till Malmö, han ska utomlands liksom. Sen var han klar några dagar senare för dryga 15 miljoner och blev en rekordförsäljning då. Det har varit en väldigt viktig försäljning för dem att säga, visa att det kan, och samma sak med Colin Rössler, de två har väl han Hasse Larsson framhävt som två av de viktigaste försäljningarna där de fattade att nu kommer vi få bra med pengar, vi har så pass bra spelare, vi har fått en välfylld kassakista, så det är klart att han har, precis som du säger, både en och två rävar bakom örat och är en taktisk skicklig förhandlare och har ju fått ut max av rekryteringsarbetet och förhandlingar och sådär också, så att han var ju stenhård där också när han gick ut och slaktade agenten Jim Solbacken till Colin Rössler också när det var lite tjafs där dem emellan, så att profiler som Hasse Larsson gillar man.
Det är ju en slipad jävel, så är det verkligen. Om vi, nu ska de liksom ut i den stora världen, Johan. Nu ska de ju lämna Listerlandet. De ska till och med lämna Sverige och försöka kvala sig mot en Champions League eller en Europa League eller vad det nu kan bli nästa säsong. Är man byxade för det?
Vad sa du? Om man är
förberedd för det här nästa klivet som det innebär att vinna ett SM-guld?
Ja, det är ju, Strandvallen är ju inte det till exempel. De kommer inte att spela någon av hemmamatcherna, förstod jag ju igår på klubbchefen Jakob Lennartsson, inte ens i första kvalomgången. Därför att de bygger om omklädningsrummen. Inte för egentligen Europaspel, utan det är någonting de behöver göra. Och då blir det baracker så länge eller något provisoriskt, och det tillåter inte UEFA, så att inte ens i första. Och det tror jag tynger dem lite grann att de inte ens får spela en enda kvalmatch på Strandvallen. Det är ju ändå något speciellt med den arenan. Så sett är de väl inte redo. Men sen tar de ju det med ro ändå. Och de brukar ju klura ut det mesta och inte påverkas av sådana saker. Men ja, vi får ju se som Disco, eller ni har varit inne på här, vad som blir kvar av laget.
Allt handlar ju om det. Skulle de få behålla, alltså i en utopi, vilket de inte kommer att göra, för nu är Nord Törnqvist klar, men i en utopi så får de ju behålla alla, då är de ju rustade, men med 2-3 nyförvärv så står man ju rustade för ett ja, men inte kanske såklart ett gruppspel i Champions League, men i alla fall ett Europa-kval. Men jag menar, skulle försvinna 3-4 nyckelspelare och de får in, de kommer ju ha råd att värva bra ersättare, men jag menar, det är ju just kontinuiteten och de här, att några nyckelspelare kommer att försvinna, det kommer ju kanske bli kännbart. Jag menar, vi satt ju och pratade om när Röjkjär försvann till Nordsjälland här, att men nu kommer Mjällby tappa, men det blev ju tvärtom istället. Så att, det är så, nu är de ju hyfsat rustade skulle jag säga, men allt beror ju på vad som händer i vinter.
Jag tänker också liksom rent mentalt i vart man befinner sig. Jag har noterat nu under de senaste veckorna, ett par månader, när liksom historien om Mjällby har liksom exploderat internationellt, att var och varannan fotbolls-youtuber med ett pass har liksom tagit sig till till Listerlandet och fått sitta ner med Hasse Larsson, fått sitta ner med Torsten, fått liksom träffa allt, fått komma liksom full access. Och det säger ju någonting om Mjällby 2025 såklart, att man har kunnat bjuda på det och man har kunnat liksom befinna sig i den här och äga den här storyn och njuta av den. Så kommer det ju inte kunna fortsätta. Någonting, alltså i att man också växer så kommer det ju komma nya utmaningar. Och det är lite där
i allsvenskan har de ju svårt att spela underdog-kortet längre. Ja. Det kommer de inte kunna göra. Men det är klart att i Europa kvar så kommer de med allt att vinna. Det är ingen som kommer känna att nu måste du gå till gruppspel i Europa, Conference League eller Europa League. Annars är det ett fiasko. Liksom. Det här kommer ju vara en resa där de kan gå ut och njuta helt utan press när det gäller Europaspelet. Sen i allsvenskan kommer det såklart vara ett helt annat läge. Det är liksom underdog-kortet kommer de inte kunna spela ut lika hårt nu. Samtidigt så tror jag de är rätt bekväm. De verkar ju inte ha något problem att vara. De kommer inte vara favoriter till SM-guld. Jag tror inte många kommer tippa att de vinner SM-guld nästa år. Men de ses väl på ett helt annat sätt av motståndarna. Vilket de kanske har gjort de senaste omgångarna också. Eller senaste halvåret. Men kanske inte över en hel säsong. Så där kommer det bli annorlunda. Men just när de går ut i Europa så kan de nog känna bara gå ut och njuta av hela grejen.
Johan, tror du det här guldet kommer förändra dem på något sätt?
Nej, jag tror faktiskt inte det, med tanke på att de inte förändrades under de här sista månaderna när alla bara har gått och väntat på att de skulle säkra det. Så att det är nog en del av att hålla kvar vid underdog-stämpeln så länge som möjligt. Håller med om att de inte kommer vara det i allsvenskan, men det är nog smart av dem att behålla den här öppenheten och ödmjukheten och fötterna på jorden. Så att det tror jag inte.
Sen ser jag liksom ingen heller risk att det blir så här som det har blivit för vissa andra klubbar. Jag menar, AIK har ju flera gånger fått lite, inte kanske lite hybris och vill satsa mycket, betala ut höga löner som sen har liksom sänkt ekonomin, som har fått börja om på nytt igen. Liksom. Vi har sett det med Djurgården också, de var ju konkursmässiga där, de hade extremt höga löner och extremt höga sign-on-bonusar. Den risken tror jag att det finns i Mjällby på samma sätt, med tanke på att man har en liten sundare kultur och man vet att man kommer inte kunna konkurrera liksom lönemässigt med de största, men däremot har man ju andra värden man konkurrerar med. Man kommer konkurrera till exempel gällande att man nu ser spelare att okej, går du till Mjällby så kan du dels få spela i Europa, dels få slåss om titeln och dels bli såld till Serie A. Vi har Mannerå som var på väg till Olympiakos men som nu har intresse på oss från Coventry. De ser att okej, spelar du i Mjällby så kommer du kunna göra den här resan och till större ligor och det tror jag är extremt viktigt. Och sen tror jag just det här risken med att det skulle bli något ekonomiskt haveri, den ser som noll liksom.
Mm. Välskötta.
Ja, det är
väl det vi kan sammanfatta det med. Sen är det ju så här att jag menar, historien om Mjällby, när den berättas utanför Sveriges gränser, så är den ju på något sätt lite sockrad, för att det här var ju inte en klubb som kom från ingenstans.
Nej, absolut. Vi har ju känt till den här klubben ett tag.
Vi som följer Allsvenskan visste ju att det här var ett lag som hade möjligheter, inte att vinna guldet var det ingen som trodde, men att kunna utmana med Europaplats, en topp 3 placering, det visste man ju att den potentialen fanns.
Ja, fast man kanske inte trodde det inför säsongen heller. Däremot, man kanske hade i bästa fall liksom. Mm. Men ja, jag vet inte vad jag tippar om, säkert 10 eller något sånt där, eller 8-9. Men man visste ju att de hade ett hyfsat lag, men kanske inte att de skulle vara med.
Slå poängrekord.
Nej, precis. Men kanske inte ens att de skulle ha chans att slåss om en topp 3-placering. Det får man vara ärlig och säga.
Vi säger någonting om matchen igår också, Johan. Du var ju där. Det var ju väldigt tydligt att Mjällby var supertaggade första halvlek. Sen så liksom sjönk det in i pausen att fan, vi är en halvlek från guldet nu. Och sen smög sig en del nerver in, för att det var svårt att spela fotboll för Mjällby under de sista 45. De fick inte mycket rätt.
Nej, och det är väl inte så konstigt med de förutsättningarna. Men man gillar ju Hasse Larsson som menar att de första 35 minuterna som han menade att de spelade under den pressen som de hade på sig, jag vet inte om jag håller med om det, men att de hade kört slut på Kosovo, jag tyckte det var en skön passning till landslaget från
skön passning till Tomasson om inte annat.
Ja.
Det var ju också roligt att han fick sitta bland en massa blåvitt dignitärer uppe på läktaren och hålla igen sitt firande.
Ja, under första vi vet ju hur Hasse Larsson kan vara på en... Alltså man har sett honom på Strandvallen och Allsvenska arenan, står ju och gapar och skriker på allt och alla. Och det är ju... Alltså just det här klubbhjärtat, det är det jättemånga som har. Men det är ju något med Hasse, han är ju någon dubbelnatur. Han är hur lugn som helst när du pratar med honom. Nästan viskar när han pratar i intervjusammanhang eller man bara står och snackar med honom. Och sen är han ju smått galen när han står på en... när Mjällby spelar. Och det är ju någonting, det här rör inte mitt Mjällby. Det fick ju Samuel Gustafsson känna av, och det är fler som har gjort det. Jag vet inte, han är ju den där gamla stammens fotbollsledare och kanske en sån som man hittar nästan i var och annan småklubb också. Jag kan känna igen typen som när man själv är från en småklubbs verksamhet och vuxit upp i, så hittar du den typen att rör inte min klubb ungefär. Ja,
så är det. Det är otroligt, otroligt imponerande det de har gjort. Hela verksamheten i Mjällby har ju liksom bidragit. Det är ju det som har varit känslan och den övervägande liksom analysen av den här säsongen. Att det har varit en kollektiv insats från hela föreningen som har dragit dem hit. Och det är ju ingen tvekan om att det är Sveriges bästa fotbollslag säsongen.
Ingen
2025.
Tvekan.
Det spelades en match i bottenstriden också, en riktig sexpoängare. Degerfors hade ju möjligheten på hemmaplan att tvåla till Halmstad. Klev ut med alla de där bottennerverna utanpå kroppen och fick ju inte till någonting. Ett självmål sänkte de 1-0 till Halmstad, som ju nu har väl säkrat ett nytt kontrakt.
Det får man ändå säga.
Liksom inte
sex
teoretiskt.
Sex poäng ner till kval. Och det, jag tror inte Öster går rent. Så att det är nog rätt lugnt där. Så om man säger om Degerfors, ingenting är över där. De har 2 poäng upp till kvalet där. Så det blir ju en kamp mellan Öster och Degerfors om vem som ska åka ur och vem som ska ta kvarplatsen. Norrköping har 4 poäng ner till Öster på kval. Så att, lite indraget är väl de också. Men nej, jag skulle nog säga att med tanke på spelschemat åt Öster möter ju Degerfors här i nästa omgång,
precis.
Så att det kan bli lite, och Mjällby, alltså Norrköping får en ganska tacksam uppgift att möta Mjällby borta omgången efter de har säkrat SM-guldet. Så det, det brukar vara lite si och så med motivationen. Men nu är det poängrekordet också. Men
ja, absolut.
De har väl inte slutat festa liksom idag. Så att, ja, nej, det är väl ett gynnsamt läge för Norrköping.
Vi får väl se. Norrköping har ju tendens att bjuda på grejer den här säsongen,
ja,
också.
Exakt.
Så är det ju. Nej, men det är väl den där Europastriden som vi får,
ja, den är ju steg,
sikta in oss på. Blåvitt tappar ju lite mark där. Mm. Är ju fortfarande med i den. Är ju fördel guys just nu då.
Det är ruggig fördel.
Och sen sensation på sitt sätt. Mm. Hör ni, Johan och Disco, tack så hemskt mycket för att ni var med idag och pratade om Mjällbys sensationella guld. Vi har ju vetat om det i flera veckor att det skulle bli så här, men nu blev det, nu hände det.
Ja.
Den här måndagen, den 20, det är tisdag idag, men måndagen den 20 oktober. Tusen tack alla ni som har tittat och lyssnat. Sportbladet Allsvenskan är tillbaka på torsdag igen. Då snackar vi upp den här Europa-striden som fortsätter till helgen. På återhörande då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.